Värvet görs i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. Saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Välkommen till kortversionen av Värvet. För hela intervjun med David Sundin, gå tillbaka till Acast och leta där, eller där du lyssnar på poddar. Nu kör vi.
Men där när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och skådis och sådär, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu, och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här, och blev lite besviken på mig själv.
Han har nästan haft det provocerande lätt för sig. Den 22 april 2013 började han en kurs i stand-up på legendariska Norra Brund, ledd av legendaren Thomas Oredsson. Jag gick för övrigt samma kurs samtidigt. Och det var så tydligt där och då vem som var den stora naturbegåvningen i gänget. Spoiler alert, det var inte jag. Sen dess har David Sundin turnerat land och rike runt i flera komikerkonstellationer, haft egen stand-up-klubb, programlett 2 säsonger av gameshowen Bäst i test tillsammans med Bövan Larsson, haft typ 3 framgångsrika poddar varav den senaste, 80 väldigt goda mackor, just avslutades. Han har regisserat reklamfilm med och för Felix Herngren och hans produktionsbolag FLX och gjort samma sak fast med sketcher och Alex och Sigge. Han har skrivit manus till Melodifestivalen och flera andra tv-serier och han har skådespelat. Om knappt ett år ser vi honom i en av huvudrollerna i Jönssonligan. Men mer om allt det här senare, för vi ska bland annat börja med att reda ut vår relation i detta Värvet avsnitt 355 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är David Sundin.
Jag mår oförskämt bra.
Vad härligt.
Vilket jag i regel alltid gör, så det är inget nytt under solen där. Men jag kände att det var, tror jag, i förrgår så fick jag en sån, men gud, jag mår så himla bra. Allt är så, nu allt tar med tusan fantastiskt bara. Mm. Det är en god känsla som jag önskar alla.
Det låter ju som att du är lycklig.
Det måste bero på, jag är lycklig.
Det här har jag dragit förr i varvet, men det finns ju någon sån maxim om att man ska ha något att göra, någon att älska och något att se fram emot.
Mm.
Har du något att göra?
Jag har massor att göra.
Ja, kul.
Och jag har någon att älska.
Just det.
Och jag har massor att se fram emot.
Ja.
Så det här är ju då, vilken bra treenighet.
Och det lustiga är att de sista två i alla fall, för det är väl så också att du har någon att älska som du älskat med, så att ni dessutom ska få någon slags avkomma.
Precis, det är det jag har att se fram emot.
Ja. Och när kommer avkomman?
Vi är i april.
Ah, wow.
Hoppas jag.
Ja. Grattis. Mm, du, jag har ju intervjuat kompisar förr som Alicia Vikander och Noel Gallagher. Och
dina två av dina närmaste egentligen.
Absolut. Ja. Så men ingen som jag går så way back med som med dig. Vi har ju känt varandra i över 20 år och jag tänkte liksom att det är lika bra att säga det.
Ja.
Jag tänker också att om folk nu sitter och är oroliga för min journalistiska integritet så är det ju så här, vi umgås inte särskilt mycket längre. Så att det kommer ju bli Janne Josefsson frågor som vanligt.
Ja, ja, ja. Det har du all rätt att göra.
När storyn om dig berättas så brukar du inte nämna Nöjesguiden. Jag tycker ändå att det är coolt att ha jobbat på Nöjesguiden. Men du brukar liksom inte...
Ja, men det är det ju, absolut. Men det kanske är för att jag var ju webmaster.
Mm.
Så, och det är ju inte så coolt. Sen kan man ju bara säga att jag har jobbat på Nöjesguiden. Absolut. men efter ett tag så fick jag ju faktiskt börja skriva också.
Ja.
Jag visade framfötterna. Jag kommer ihåg min första... notis, den var kan ha varit en halv till en decimeter lång.
Mm.
Och handlade om
Crosswalk Screaming.
Nej, det var uppföljaren.
Ja.
Den handlade om att rasa. Modeordet då var folk som rasade.
Mm.
Och det har ju hållit i sig ända tills idag. Men
ja, det
som var på löpsedlarna. Bla bla bla, rasar mot någonting.
Mm.
Och då så gick jag till botten med det här i den här otroligt lilla notisen. Och skrev, intervjuade någon doktor om det var farligt att rasa och sådär. Ja, väldigt kort, men det blev lite kul. Och sen så kom jag ihåg, då, och sen var det smygläsning och så fick man ryggdunkar och folk, kul, notis.
Ja.
Och då kände jag, fan det här var ju en häftig känsla.
Mm. När var det här? 1998?
Det kan ha absolut varit 97-98 där någonstans, va?
Mm.
Och sen gjorde jag många av de här dödskalle mästerligt intervjuerna som också märkligt nog finns kvar än idag.
Mm.
Som är längst bak i tidningen.
Just det. Mm. Och det var ett format som du påstår dig ligga bakom?
Nej, verkligen inte.
Nej, okay.
Det har jag förnekat.
Ja, bra.
Och det grövsta.
Ja.
Men jag har stått i det där huvudet och intervjuat folk.
Du och Daniel Sparr.
Ja.
Du och Marin Baroni.
Kan ha varit.
Mm.
Hela med gänget.
Jag tycker så här, om nu folk känner... han verkar inte så trevlig, David Sundin. Jag är sugen på att stänga av.
Mm.
Då tänker jag så här, då går vi in på det här som jag tycker är så himla sympatiskt med dig. Att du är så fruktansvärt dålig med pengar ju.
alltså, eller? Tycker, är det din bild av mig? Men på, det, jo, men det är det. Det här är absolut delvis. Men fruktansvärt dålig. Alltså, jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan första säsongen innan man visste vad det var. Och då frågade mig, hej, vill du vara med i Lyxfällan? Jag bara, lyx? Det låter kul. Vad, berätta mer. Nej, men det handlar om att man har det inte bra med pengarna. Och nu måste vi komma och hjälpa dig. Och då sa jag, nej men alltså, för de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer. Och det är ju sant. Ja. Men i Lyxfällan, då har de ju köpt onödiga grejer tills de inte har några pengar kvar. Jag hade ju, det kom ju nya pengar hela tiden.
Ja.
Men jag har ju verkligen gjort dåliga köp, dåliga investeringar med de pengar som jag har haft.
Ja, men vill du berätta om dina bästa investeringar?
Ja, vad skulle det nu vara? Nej, men det är de grejerna som man har liksom startat och drivit själv och varit med i. De har ju haft större chans att bli bra. Som att ha en reklambyrå där vi också har jobbat tillsammans.
Ja, just det. Från eget.
Det var ju hyfsat lukrativt. Men de här grejerna jag har tänkt att jag ska investera, alltså vara en investerare.
När du ska vara affärsängel.
Ja, där är jag som riktig bajsmidas. Att det är ofelbart. Kliver jag in så blir det liksom... Men till exempel stoppade jag in pengar då i Nöjesguiden för att jag tänkte att, att jobba på Nöjesguiden var ju min dröm när jag var liten. Och sen så tänkte jag så här, nu fick jag liksom chansen att investera eller köpa aktier i Nöjesguiden. Och då tänkte jag, vilken present till gamle 16-årige David. Han kommer ju tycka att det här är kanon att stora David kliver in som delägare i Nöjesguiden, den här fräsiga produkten. Och så gjorde jag det. Med liksom över 1 miljon. Det behöver man inte göra för att det blir en dyr present. Det är direkt med kanske 50 000 spänn.
Ja, just det.
Alltså då hade jag ändå bara, ja, jag är del, alltså man kan fortfarande vara delägare i Nöjesguiden då. Men så då gjorde det och sen visade det sig att det var ju en gratis tidning. Det var ju ingen som köpte den tidningen. Så då, ja, det är liksom ägarbolag. Någon köpte tillbaka den här tidningen så blev jag liksom, blev av med det. Så att
säga. Ja, men, alltså helt utan, du fick inte tillbaka en spänn
eller? Jag tror jag fick tillbaka 30 000. Så och de kan ju köpa vad jag vill för.
Bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag.
Exakt.
Som Richard Branson brukar säga.
Då släpper det bara sprutt. Men det här bekommer ju inte mig egentligen. Det är därför jag tror att jag fortfarande är vid gott mod och i livet.
Ja, men du fortsätter ju också, eller hur?
Ja.
Men det är ju härligt också att du är så sorglös över det här.
Ja, det är jag väldigt glad för. Ja. Men jag tror att det är tack vare att det just det här att det kommer nya pengar hela tiden. Alltså på så sätt... Annars, om jag hade suttit med fickorna ut och in eller hade en tunna med hängslen på mig varje dag när jag gick till, inte till jobbet då, för om jag inte hade haft ett jobb och jag hade gjort de här fruktansvärt dåliga investeringarna, då hade jag ju grävt ner mig i det, tror jag, mer. Och liksom varit mer besviken på mig själv att hur kunde det gå så här. Men nu kör jag säkra fonder.
Ja.
Det är min metod.
Ja.
Men de har ju också gått ner såklart.
Ja, men det verkar ju vara generellt.
Ja.
Jag sa ju för en stund sedan att vi inte umgås så himla mycket, men jag var ju med dig faktiskt till din hemort i studiesyfte för inte så länge sedan. Berätta om Gimo.
Gimo är en bruksort som ligger 5 mil norr om Uppsala.
Och när vi säger bruksort, vad är det då man har brukat?
Bra fråga, men det är väl järnmalm som man har tagit dit med tåget. Och sen så har man en stor damm där och en dammlucka. Och dammen driver en hammare. Och jag gick ju på Hammarskolan till exempel, som bär logotypen av den här hammaren. Och då gör det donk, donk, donk. Och så slår de järnmalmen tills den blir platt och skickar vidare den. Så det är min bild av det hela.
Ja. På internet så står det dock att du är född i Väderstad. Jag var tvungen att googla var det ligger. Stämmer detta?
Ja, det stämmer absolut. Min historia är född i Väderstad. Kanske då bodde där som hastigast faktiskt i ett litet hus. Och sen flyttade vi till Köping. Och sen vidare då till Gimo när jag var 5. Kanske 5-6.
Okay. Min känsla är ju att dina föräldrar är så här verkligen Gimobor, men de är inte det.
Nej, utan vi är ju inflyttade.
Ja, jag förstår.
På 1981-82 och sånt.
Nu är de ju Gimobor. Jag menar inte på något sätt degradera dem.
Nej,
det var ingen diss så. Men jag har bara känt att de hör hemma där så himla mycket.
Ja, men det gör de.
Och du kommer ju från en riktig liksom kärnfamilj. Dina föräldrar är fortfarande gifta och så vidare. Och de fick två söner, dig och Kalle. Mm. Och ni är ju båda sjukt roliga killar. Och då undrar jag lite grann så här, varför, hur kommer det sig, tror du? Var kommer humorn ifrån?
Det vet jag inte på rak arm. Men
är det,
om jag skulle...
är det morfar Jinko?
Ivan heter jag. Om jag skulle spekulera, alltså jag tror att det är, jag liksom sög i mig allt som fanns som var någon typ av underhållning eller som var en annan värld än den som liksom var hemma. Och då var det liksom allt, alltså roliga. Alltså min farfar hade en bok med liksom lustiga kåserier. Som hette Stil, blommor och grodor.
Av kardemumma?
Av bland annat, tror jag. Kardemumma, okay. Det kanske var fler som var med. Jag tror att det var en sån sammanplockning eventuellt. Jag vet inte. Men alltså, som jag kunde, liksom, varje gång jag kom dit så läste, det var liksom vuxen humor. Gammal dessutom. Men det var försökt lite något roligt liksom. Gamla när man blandade en Hass och Tage, Povel Rammel och liksom allt det här moffade jag. Och här är någon som har försökt vara rolig. Och sen vet jag inte riktigt varför det var så. Men jag tyckte jag liksom fick en fallenhet för att men det här med roligt var roligt. Som man kan känna igen.
Ja. Men för är dina föräldrar några utpräglade skämtare?
Det skulle jag inte säga så. Mm. Men de är ju, jag tror de också uppskattar när det är roligt. Men det är inte så. Och här, de här skulle hellre stå och skämta på scen eller skulle kunna vara med i en rolig film och så. Utan var mer vanliga på det sättet kanske. Men vi hade liksom roligt material. Mm. Åkte man på bilsemester så hade vi ett band med Povel Rammel och Wenche Myhre som sjöng roliga sånger. Och så lyssnade man på det om och om igen tills man kunde dem där liksom. Mm.
Jag tänker på dig liksom, alltså du har alltid känts ganska trygg som person, fast du kommer ju liksom från den typen av ort där jag tänker att om man vill ha stryk av en hockeykille i gym så är det inte helt omöjligt att få det.
Har fått.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja. Så det, vi var ju på slutet där var ju vi långhåriga. Okay. Jag och Micke och Gunnar. Mm-hmm. Så det är ju en anledning bara det. Mm. Att, alltså om man vågar sig till diskot då är det ju stryk.
Ja, det är så.
Gäller, ja. Ja.
Men hur kunde du liksom, hade du ett eget gäng? Var det du och Micke och Gunnar?
Ja, men vi hängde mycket och vi liksom gillade musik och kul och allt annat. Och var sådär, men alla vet, vi kommer ju åka härifrån snart. Snart får man åka härifrån och då kommer vi ju göra det. Mm. För vi är inte... Alltså då var det ju mycket så, moped, epatraktor, folköl. Alltså det är ju klyschigt, men det var ju väldigt mycket så, och hockey och fotboll och så. Och det där så, man inte någon riktig... Det här var inte det vi kommer hålla på med. Och jag kände att det här, jag kommer ju göra något annat. Som någon annanstans. Och läste liksom varje gång. Min mamma hade varit på någon konferens eller utbildning i Stockholm, så tog hon alltid med sig just Nöjesguiden hem. Och det var ju liksom, den var ju tjock då. Den var väl i två delar dessutom och var ju som en bibel. Mm. Och det var ju en riktig guldstund när den där kom hem. Och man fick läsa och analysera kartan. Var på tranan stod de olika personerna? Var liksom en sån översiktsbild. Att så här står han och där står hon. Och lära sig den och ha koll på det. Och läsa alla. Alltså jag läste alla skivrecensioner, jag läste alla filmer, alltså jag läste den från perm till perm.
Men, och sen antar jag att du liksom prenumererade på tidningen Pop så fort du kunde, eller?
Ja, precis. Allt sånt, allt som var liksom Stockholm och liksom nöjesindustri och någon typ av medie, det slukade ju jag liksom. Och Pop var ju också som perm till perm ett par gånger, verkligen.
Tidningen Ultra?
Ultra och godis, när den fanns i aulan, eller vad det heter, Ljusgården. Mm.
Har du aldrig varit mobbad?
Jag tror att jag är liksom i det där mellanläget av mobbad och mobbare.
Okay.
Skulle jag nog säga. För det var, alltså, dels jag var kort.
Och det har du hållit i.
Och det, ja, och det är en position som jag har valt att hålla. Att visst, ge på mig ni, men jag har några under mig som jag sen kommer ta ut det här på. Men det är tragiskt, men vissa är ju där. Liksom. Sen var inte det liksom någon liksom supermobbing åt vissa, men jag kommer ihåg att det var liksom att skolan, ja, inte superkul, man kunde bli inknuffad i något skåp och sådär. Men jag var väldigt kort också, men där tror jag också det var mycket det här med det roliga, när det blev en försvarsmekanism och inte liksom, inte svinsnygg, inte svinstark, inte svinbra på någonting egentligen. Och då fick man vara lacho liksom. Mm. Så jag hade ju, och skolan blev ju lite min scen. Alltså det var ju bara där jag hade en publik. Så jag minns ju lärarna var väldigt frustrerade över att jag hade 100% närvaro. Alltså 100%. Men jag hade ju dåliga betyg. Jag brydde mig ju inte om skolan heller. För det var ju, jag skulle inte jobba med geografi eller med franska eller något sånt där. Men det var ju kul att vara där och liksom i prov skriva, rita en liten båt istället bara.
Vill du berätta lite om din låt som du skrev någonstans i din barndom? Idag så kommer posten.
Jävlar vad jag fick tänka. Vänta här, va? Jag har inte skrivit någon låt. Ah, okej. Okay. Jo, idag snart så kommer posten, heter den faktiskt, originaltiteln.
Förlåt.
Snart så kommer posten. Det är en sång. Jag gjorde det här med mitt sug efter att få göra liksom jobba med media och allt sånt där. Resulterade att jag gjorde ett fanzin, alltså en hemmagjord tidning som jag höll på med. Vilket gjorde att jag skrev till massa skivbolag och sånt och sa hej, jag driver den här tidningen, jag recenserar skivor, skicka era skivor till mig bland annat. Jag skrev till folk som jag beundrade och såg upp till och gjorde intervjuer och skrev långa frågor och de skrev då långa svar till mig. Vilket gjorde att jag fick liksom, allt det här började ju då casha in postwise, att det kom vadderade kuvert med skivor och det kom då svar från band och journalister som hade svarat på mina frågor och sånt där. Det var väldigt, och det här blev ju fönstret, och det här var innan internet, precis innan internet ska sägas. Och det här var ju då mitt fönster mot den här världen som jag ville liksom ville vara med i. Vilket jag gjorde att jag blev så otroligt intresserad av att posten snart skulle komma. Och då är det en sambalåt egentligen, så det är ju ett traditionellt arrangemang som jag har bara bytt ut texten på. Och den går, snart så kommer posten, snart så kommer posten, snart så kommer posten. Och då gick man runt och stuffade lite så, för att då visste jag, det här någonstans brukar posten komma. Om jag var, och ibland åkte jag hem från skolan för att bara kolla så att posten kom.
Ja, jag förstår.
Man kunde också lägga en liten grej på postlådan för att se om luckan hade öppnats och sen stängts. Om det hade ramlat av från locket på brevlådan, då visste jag, posten har kommit.
Då hade du inte behövt, då behövde du inte gå ut till brevlådan. Nej. Vad fint ändå. Jag tänker bara att vi ska snabbt beröra det faktum att du råkade ju liksom bli internetkille och ägnade, vadå, 15-20 år till det.
Ja, det är verkligen så här. Det var ett felskär som jag gjorde och råkade lära. Jag ville säga, det var ju den här fanzinet som jag gjorde.
Kawaii.
Kawaii hette det.
Kawaii.
Kawaii. Och då, för internet kom ju precis där, 95-96, när jag höll på med det här.
Hade det hetat kawaii bara på svenska så hade det ju också varit ännu mer 90-tal.
Ja, verkligen. Ja. Jag tror att jag säkert sa så, för att jag inte visste bättre. Nej. Men då så, när internet kom så insåg jag, men vänta här nu, jag behöver inte stå och på morsans stencileringsapparat på jobbet och trycka ut det här, den här fanzintingen och posta det till massa folk. Jag kan bara lägga upp det här som det här hemsida som jag har läst om.
Mm. När du sa stencilera, då gjorde du som en vevrörelse. Var det en sån stencil?
Förmodligen inte. Nej. Men så hade man i skolan när man stencilerade. Då vevade man. Ja. Sen, den här var nog elektronisk. Ja. Det är för säkert. Mm. Men då så, därför lärde jag mig att göra hemsidor för att jag skulle lägga upp min intervju med Andres Locco på internet.
Ja, för en sån fanns.
Så jag fick snacka om att det fanns.
Ah, okay.
Och då så lärde mig era hemsidor och sen då var jag ju, då fick jag ju då jobb med att göra det och sen höll jag på med det i 15 år säger du, det är säkert sant. Mm. Men då visste jag också hela tiden att det här, nu håller jag på med det här men sen ska jag göra något annat.
Ja, men och då undrar jag liksom, kände du dig oförlöst under hela den tiden?
Både och, alltså dels så tror jag att jag ville så himla mycket mer eller annat på något vis. Men vi, återigen precis som i plugget, att man kunde tweaka in så kunde vi ändå, vi gjorde saker som var roliga, hade väldigt roligt på jobbet och sånt som var relaterat. Vi gjorde, istället för att jag gjorde Senkväll med Lok, så gjorde vi Senkväll med Loks hemsida, till exempel. Och vi gjorde tv-vignetter, vi gjorde innehåll till massa olika tv-program, vi jobbade med Filip och Fredrik och hjälpte dem med grejer. Så att vi, alltså, vi rörde oss ändå i den världen och gjorde till och med tv-program också.
Men du, även om du då var lite fel man på fel plats, eller rätt man på fel plats, eller vad man ska säga, så det var ju understundom extremt framgångsrikt, din internetkarriär.
Ja, och det tror jag att jag eventuellt har glömt bort lite eller varit dålig på att liksom dokumentera eller komma ihåg. Men vi jobbade, men vi var en av de största byråerna i världen. Vi hade kontor i 5 länder och vann liksom alla priser man kunde vinna och jobbade med liksom globala stora varumärken och så. Så det var ju väldigt framgångsrikt.
Mm. Är det ändå liksom med något slags, kanske inte bitterhet, men känner du lite grann att du kastade bort tid där?
Ja, men det där är också en lite dubbelkänsla, för att dels så känner jag verkligen så. När jag fick barn för 6 år sedan, då sa jag så här, nu går jag på pappaledighet, jag kommer vara pappaledig 1 år. Och sen så sa jag till de andra delägarna och grundarna, så här, sen kommer inte jag att komma tillbaka, så ni kan börja liksom anpassa er efter den verkligheten utan att röra upp för mycket damm, så att jag skulle kunna fejda ut lite grann. Men där, när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och skådis och så här, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu, och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här, och blev lite besviken på mig själv. Men sen så finns det också det här, alltså som med stand-up, då man behöver ha lite livserfarenhet, och jag tror att så här, allt det som, det är inte det så att jag vände en lappkastvändning och gjorde något helt annat, utan jag har ju fått med mig så himla mycket och har så mycket kontakter och lärt känna så mycket folk och mycket erfarenhet, så att allt det där, jag kanske inte hade kunnat göra det lika enkelt och lika bra om jag inte hade gjort de där liksom hundåren med halvrelaterad verksamhet innan. Och eftersom det är svårt att säga, så har jag valt att bara acceptera och gå vidare.
Mm. 2000, ja, vad blir det nu då? 2013 cirka, så gick du då en kurs på Norra Brunn.
Ja.
Känslan kring dig är ju att det gick så sjukt snabbt efter den där kursen. Och jag tänker att alltså redan innan du gick den då, så hade du liksom med dig vetskapen om att nej, jag ska inte ha ett vanligt jobb igen, eller?
Ja, det har jag nog bestämt mig för att jag, och det var nog redan innan, alltså att jag har haft egna företag. Alltså det var, när jag slutade då 98 på det här brand management, då bestämde jag mig för att jag ska aldrig mer vara anställd igen. Och sen dess har jag bara drivit företag, eller varit, som nu är jag väl typ frilans, eller jag har mitt eget bolag liksom. Så är det ju. Men jag vet inte om det är att jag har problem med att någon annan bestämmer, eller om det är kul att vara själv. Men det gjorde det. Det gick väldigt fort. Men jag, där återigen hade jag ganska förspänt, eftersom när jag kunde skriva till en klubb i Gävle, och de hade ingen aning om vem jag var, och så sa jag, hej, jag heter David, jag har börjat med stand-up. Jag har skrivit skämt och jobbat med Killinggänget och Filip och Fredrik och gjort det här och det här. Då var ju de bara, hallå, kom hit. Medan om någon annan säger, hej, jag heter Anton Berg. Inte han med chokladen eller han med radiodokumentären. Nej. Men en tredje som heter det och säger, jag har börjat med stand-up. Jag har inte hållit på med humor överhuvudtaget. Då har ju de en längre lista. Liksom på, ja, då ställer vi dig i en kö här kanske. Så att där, på så sätt gick det väldigt fort att jag kunde komma och få köra på klubbarna. Och på så sätt få köra mer och mer liksom, och bevisa att man var kul.
Liksom, även om du då, om stand-upen var grunden till allting, så är det väl så att du är mer och mer på väg mot ett renodlat skådis-tillvaro? Eller är det så du ser på det?
Att alltså, grejen är så här, jag vill ju, eller, och kan nog inte bara vara programledare, eller bara vara skådespelare, eller bara vara författare, eller skriva låtar som om att posten kommer snart. För då tror jag att jag blir dålig på det. och jag inte tycker att det är tillräckligt kul. Alltså det måste vara liksom olika grejer. Och dessvärre gärna samtidigt liksom. Mm. Vissa grejer går ju inte att göra samtidigt, men att det ändå finns lite grejer sådär som puttrar liksom. Men ja, nu ska jag helt plötsligt, och det här är verkligen, det här är ju inte att, alltså det är en omedveten trappa skulle jag säga. Att jag jättegärna, självklart, tycker att det är rimligt att jag ska spela en stor roll i en långfilm. Mm. Det tycker jag är super, super rimligt. Men jag kan ju förstå om andra inte tycker att det är rimligt om jag har gjort lite YouTube-sketcher och något sketchprogram på TV och reklamfilmer. Det är ju det egentligen som jag har gjort som skådis och någon liten TV-roll sådär. Och helt plötsligt så får jag då frågan om jag vill spela Harry i Jönssonligan i den nya. Och då sa jag, ja, jo men absolut kan jag göra det. Mm. Och det är ju en trappa att jag tycker att det är så. Och visst, de här grejerna har ju varit steg. Att göra små skådespelargrejer är ju steg dit. Men sen blev det ju ett lite för stort kliv, kan jag kanske tycka.
Ja, fast du pulled it off, eller?
Ja, det får vi väl se här i vintern 19. Mm. Det, ja. Men jag är lite nervös.
Men tycker du att det är svårt?
Alltså grejen är, jag tycker ju inte att det är svårt, men det är också att jag går in och bara gör, för jag vet ju inget annat. Jag har ju inte, alltså när jag var med i Andra Åket och satt bland annat med Sanna Sundqvist som har varit här tidigare. Mm. Och liksom andra medlemmar. Jag trodde att de har väl gjort samma resa som jag har gjort. För de är roliga skådespelare. De har väl gjort, hållit på med sketcher och liksom improvisation och sånt där. Och sen så har de blivit hittade av någon. Och nu får de göra det här. Och på något sätt så pratar vi om det. Och just så här, jag sa väl kanske till mig. Ja, men som vi, alltså man vet, när man inte har någon utbildning liksom. Och då visste jag, nej, hon har ju gått på scenskolan.
Ja,
och han hade gått på scenskolan och han hade gått på scenskolan. Ja, vi hade samma lärare. Och så pratar de om olika metoder och så. Och jag liksom är helt rudis på något vis. Och det handlar ju inte om att, alltså de har ju massa verktyg och vet en massa saker som förenklar säkert. Och jag har ju inte, jag vet ju fan inte vad jag håller på med. Men jag bara gör som de ser åt mig. Jag och Hedda kanske spelar ju Doris i Jönssonligan. Vi gjorde en gemensam radiointervju. Och då frågade de Hedda först, så här, hur tar man sig an en sån här roll egentligen? Hur gör man? Och hon började liksom, men jag har förberett, jag har kollat liksom runt på det här, en starka kvinnliga roller, och jag och Thomas då, Alfredsson som är regissör, har bollat massa grejer och jag har försökt att liksom gå in i mig själv och hitta, alltså du vet, bara prata, och jag satt liksom och bara oj, är det sånt här man ska liksom ska kunna, för hon är ju vad jag anser är en riktig skådespelerska.
Ja, får man säga.
Och sen så vänder de över micken till mig liksom och väntar sig något liknande, och jag så bara, nej, alltså jag vet inte, jag gör bara som de säger åt mig. Vilket jag står här och säger det här, och så försöker jag göra det så trovärdigt eller roligt som jag bara kan. Mm. Och det är det verktygen som jag har.
Ja, ja.
Och sen vet inte jag om det är bra att gå, alltså om jag skulle behöva, för jag tänker så här, jag kanske ska gå en kurs, men det kanske också ställer till det.
Men du har ju gått en kurs, du har ju gått improkursen som jag går nu.
Ja, men det är ju också, man tramsar ju ganska mycket.
Ja, det är man. Mm.
Men man lär sig improvisation. Jag tror inte man lär sig det här med att liksom gestalta en karaktär.
Nej, just det.
Som jag inte vet riktigt vad det är för något.
Vad vet du mer om din framtid? Jag vet att du snickrar lite grann på ändå en egen föreställning. Vill du prata om det?
Men det är ju någon slags, om man håller på med stand-up så blir ju liksom slutmålet att man ska ha egna sådär 70-90 minuter stand-up. Och det ska stå ens namn på affischen och folk ska köpa biljetter för att se det namnet och gå till en lokal och se den liksom. Mm. Det är ju slutmålet, och det är sista trappsteget på min stand-up-trappa. Sen är jag rädd för att göra det. Jag har ju många kollegor som ju har gjort det. Men jag är liksom rädd för att göra det, för att jag vet inte om jag skulle kunna ta riktigt ännu det här med att spela för en salong som är såld till en tredjedel liksom. Jag vet om att mitt lite för goda självförtroende skulle ha en lokal då för 500 pers. Mm. Och sen så kom det 150 pers. Då skulle jag känna, nu blev det, jag har ju målat upp den här bilden, varför, nu blev det nog fel i bilden som jag målat upp. Mm. Det är jobbigt att hantera det, så jag drar mig för att göra det här. Men jag samlar ju på mig material för att liksom göra det här, och jag försöker hitta liksom runda det här på olika sätt. Jag kanske ska göra det med någon och då har jag större chans att liksom dra. Men egentligen borde man väl bara göra det. Det kommer ju hända snart.
Stand-upen, då är det soloföreställning, sälja ut på olika ställen.
Vi måste väl inte sälja ut.
Nej, men nästan.
Men nästan har det varit 90, ligga på 90% hade varit bra.
Ja, det är det. Och när det gäller skådespelardelen då, vad är liksom, vad är toppen där?
Nej, men jag vill ju fortsätta göra roliga grejer, men sen jag har en parallelltrappa till det här, en liten vindstrappa till det här, är att jag skulle vilja göra någon, alltså stå på en teaterscen och göra en roll. Mm. Alltså samma sak, men bara att man gör det väldigt många gånger.
Mm.
Att man, jag vill uppleva det, att man kommer till teatern, hallå, hallå, tjena, tjena, och sen kommer upp och så gör man det som vi gjorde igår, på, så nära som vi gjorde det igår som bara möjligt liksom. För det känns som en annan typ av, det är en ny utmaning, men att få göra det, och det är roligt, det blir som en blandning mellan stand-up där med publikkontakten och ändå vara skådis liksom.
Mm.
Så det ser jag framför mig att jag skulle vilja göra.
Vill du rekommendera något?
Har ni sett The Wire? Se den, det är en jävla bra serie.
Va? Tycker du?
Jag har inte sett den.
Jag har försökt.
Jag har förstått att många rekommenderar den.
Ja.
Jag har också försökt.
Ja, jag har försökt, men det var så himla svår engelska tyckte jag. Jag har nog till och med sett en typ med svensk text och ändå inte förstått. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker ju att Johanna Nordström är fruktansvärt rolig.
Mm, vad härligt. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Det var det lilla.
Ja, David Sundin, som jag vågar lova är rolig även i sociala medier. Kvistar du över till Värvet på Instagram, @Värvet, så hittar du uppvärvning där med honom. Och så kan du luska dig vidare till hans egen kanal i mediet. Säg till dem som aldrig saknat mig. Säg till dem jag är tillbaks igen. Nästa vecka kommer av allt att döma Silvana Imam till Värvet, och det blir ju som du förstår mumma att lyssna på. Hoppas innerligt vi hörs då, om inte förr, och mejla oss gärna på varvet@triumf.se om det är något. Tack för idag, hej då!